Välkomna att fira gudstjänst tillsammans med oss här denna söndag. Temat för denna gudstjänst är nåd, rättfärdighet och frid med Gud. Vilket Olof Rugan kommer att predika om lite senare. Jag börjar med att tacka Gud. Gud, tack för att vi får samlas här idag. För att vi har chans att ingenting hindrar oss för att komma till ditt hus. Öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot ditt ord. Allt ditt ord är sanning. Amen. Jag ska läsa ifrån Andra Mosebok i Gamla testamentet. Andra Mosebok, 12 kapitel, vers 21-24 och sedan 29. Det är om den första påsken. Och Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sade till dem: bege er hem och ta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet. Och ha en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen. Och bestryk det övre dörrträt och båda dörrposterna med blodet som är i skålen. Och ingen av er må gå ut genom sin husdörr före morgonen. Ty Herren ska gå fram för att hemsöka Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträet och på de två dörrposterna, så ska Herren gå förbi dörren och inte tillåta fördärvaren att komma in i era hus och hemsöka er. Detta ska ni hålla. Det ska vara en stadga för dig och dina barn till evig tid. Och vid midnattstiden slog Herren allt förstfött i Egyptens land, från den förstfödde hos farao som satt på tronen och ända till den förstfödde hos fången som satt i fängelset. Likaså allt förstfött bland boskapen. Jag har några ytterligare bibelställen att läsa för er här. Ifrån Romarbrevet 1, vers nummer 18-32. Och sedan ska jag läsa lite från andra kapitlet också. Ett liv utan kunskap om Gud. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begärelser och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt, så att de gjorde det som inte får göras. Uppfylld av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever. Ja, än värre. De tycker det är bra när andra gör det. Och från andra kapitlet, vers 1 och 2. Därför finns det inget försvar för dig som dömer, vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du har handlat likadant som den du dömer. Vi vet att Guds dom över dem som lever så är välgrundad. Och så tänkte jag läsa vers 6-11 i andra kapitlet. Han ska löna var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet. Men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten. Nöd och ångest över varje människa som gör det onda. Juden främst, men också greken. Härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda. Juden främst, men också greken. Gud gör inte skillnad på människor. Så ska jag även läsa ifrån Filipperbrevet. 3:e kapitlet, vers 3-11. Ty omskärelsen, det är vi som tjänar Gud i vår ande och vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på något yttre. Fast jag för min del kunde ha rätt att göra det också. Jag, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre, så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på 8:e dagen, som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, i laglydnad en farisé, i trosiver en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom, och inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Amen.
God morgon allesammans. Hur har din vecka varit? Mindre bra? Har du misslyckats med att vara den du önskar att vara? Eller den du känner att du borde vara? Eller är du nöjd? Känner du dig nöjd? Tycker du att du har fått till det ganska så bra den här veckan? Att du varit god och självuppoffrande och kunnat glädja andra? Vet du, mitt budskap är att idag är att det spelar ingen roll vilket. Jo visst, för de människor som du har varit i beröring med, så klart att det spelar roll. Och Gud, han gläder sig över våra framsteg, så som en far gör. Men vår ställning inför Gud när vi sitter här nu, den påverkas inte av vad som har hänt under veckan. Vare sig vi har saker att skämmas över eller saker att berömma oss över. För att ha det gott ställt med Gud behöver vi vara rättfärdiga. Vi behöver vara utan anklagelsepunkt. Ja, det stämmer inte på mig, tycker väl vi till mans då. Det finns hur många anklagelsepunkter som helst. Så är det för oss alla. Men rättfärdighet vinnes inte av att vi gör det goda, det rätta. Därför att det klarar vi inte av. Det har vi inte gjort i det förflutna. Det klarar vi inte ens medan vi sitter här i kyrkan en stund. Och vi kommer inte att klara det imorgon eller i veckan som kommer. Och rättfärdighet uppnås inte heller genom att vi gör så gott vi kan och att Gud gör resten. Rättfärdighet är 100% ifrån Gud. Och det har vi ofta svårt att få in i våra skallar och våra hjärtan. Men går denna, om denna fantastiska sanning sjunker in i oss, så har vi frid med Gud. Och vi har en stabil frid som inte titt och tätt rubbas då vi konfronteras med vår egen syndiga och bristfälliga natur. Så här skriver en psalmförfattare. Det är en psalm som vi inte sjunger så ofta, men som har en väldigt bra text där jag vill läsa första versen. Det är från psalm 633 i Psalmer och sånger. Om någon efterfråga vill min grund till salighet, om inte mer behövs därtill som måste vara med, förutom Jesu blod och sår som man så ofta höra får, jag svarar då: min grund är god, den heter Jesu blod. Jag vet att jag talar nu om sånt som är välkänt för de flesta av oss. Men anledningen att jag tar upp det här i predikan idag, det är att jag tror att vi behöver bli ännu mer rotade och grundade i det som teologerna kallar den fria nåden. För det är som jag sa, det är svårt för oss att få in det här i vårt förstånd och vårt hjärta. Den klaraste och tydligaste undervisningen om Guds nåd mot oss människor genom sin son Jesus, den hittar vi i Romarbrevet. I brevets första kapitel så beskrivs mänsklighetens situation, mänsklighetens dilemma. Och det har Kerstin läst för oss ifrån kapitel 1. Det beskrivs ända från kapitel 1, vers 18 till kapitel 3, vers 20. Kontentan av det hela är att människan har gått om intet den härlighet som hon är ämnad till. En härlighet vars essens är att hon i motsats till djuren är skapad till att vara Guds avbild. Genom att människan är djupt infekterad och behärskad av synd, så har hennes härlighet gått förlorad. Och i härligheten ingick också odödlighet. Nu är hon hjälplös. Hon är också under dom och under rättmätig vrede. Vi hörde om det från Romarbrevet 1. Gud gav visserligen judarna en särskild uppenbarelse om vad som är rätt och fel att försöka hålla sig efter. Men trots detta försteg så bevisade judarna under många århundraden av olydnad och misslyckanden att lagen, Guds lag, kommer till korta inför människans natur, människans fallna natur. Vi kommer in här i Romarbrevet igen i kapitel 3. Jag ska läsa vers 19 och 20. Ni får gärna slå upp Romarbrevet kapitel 3. Vi kommer att vara där en bra stund. Jag läser från vers 19 och 20. Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. När vi sedan läser vidare här i kapitel 3 så är det en brytpunkt. Vi förstår att vi kommer in i ett nytt sammanhang, för direkt stöter vi på ett av Bibelns viktigaste ord, givet sammanhanget. Det är ordet men som inleder vers 21. Ordet men kontrasterar två satser eller två sammanhang. Det säger, nu kommer något helt annat. Så här står det: men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen. Här måste vi stanna lite. Som inte beror av lagen. Betyder det att den inte beror enbart av lagen? Eller att den inte beror alls av lagen? Det vill säga av vad vi förmår. Att den är istället för lagen. Men nu istället har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen. Jag tror att ni vet vad som bör svaras. Men kan ditt hjärta hålla fast vid detta? Att det finns en rättfärdighet som inte alls beror av hur lyckat eller misslyckat en människas liv är. Inklusive mitt eget. Det kan vi knappast göra om vi inte får höra vad den istället beror av. För det är inte så att Gud utan vidare beslutat att ge allmän amnesti. Utan vidare. Eftersom Gud är hela världens domare så vore det inte förenligt med hans rättfärdighet att göra så. Vi ska läsa vidare här då från kapitel 3, vers 21. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Det här är några av Bibelns absoluta nyckelverser. Det är alltså ingen allmän amnesti. Gud har friköpt dem som tror genom Jesus Kristus. På vilket sätt har han gjort det? Hur kan Jesus vara, så att säga, betalningen? Förklaringen kommer direkt i nästa vers. Början av vers 25. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Versen talar om Jesu blod som ett försoningsoffer. Kan blod försona? Hur kan det göra det? Och vilket eller vems blod är det i så fall som kan försona? Ja, Gud har undervisat om detta genom hela Gamla testamentet. Det finns en antydan redan i Första Mosebokens tredje kapitel. Adam och Eva hade efter syndafallet försökt att dölja sin nakenhet, sin skam, genom fikonlöv på kroppen. Men i vers 21 i Första Mosebok 3 står det att Herren Gud gjorde kläder av skinn åt mannen och kvinnan och klädde dem. För att få tillgång till skinn behövde ett djur dödas och blod utgjutas. Och detta är första antydan om principen med ställföreträdande offer för människans synd. Ett annat exempel från GT, det är från israeliternas uttåg ur Egypten som Kerstin också läste om. Då uppmanades de av Gud att döda ett felfritt lamm. Ta blodet och stryka på dörrposterna till ingången av sitt hus. Därmed skulle de vara skyddade mot den dom som följande natt skulle gå över Egypten. Och när fördärvets ängel, hur det står, dödsängeln, skulle gå fram. Men om blodet fanns på dörrposterna skulle han gå förbi deras hus. Och israeliterna var alltså skyddade då de var under blodet. Senare tillkom tabernaklet och templet med deras offerriter som Gud hade fastställt. Det viktigaste offret var försoningsoffret. En gång om året så gick översteprästen in i det allra heligaste med blod från ett felfritt offerlamm. Och han stänkte blodet på den så kallade nådastolen, som det ordet som används i svenska bibeln. Det är ett föremål ovanpå förbundsarken där lagtavlarna fanns förvarade. Ovanpå lagens krav stänktes alltså blod. Och det ord som används för nådastol har också en betydelse av att utsläcka eller avvända vrede. Guds vrede över lagöverträdelserna, över brott mot Guds ordning, mot hans vilja och mot hans natur. Och när Gud ser blodet på nådastolen innebär det att han ser att syndens konsekvenser har utkrävts och den heliga och rättmätiga vreden hos Gud, domaren, har tillfredsställts. Men blodet utplånar också synden verksamt. Det står att så långt som väster är från öster ska jag låta era synder vara ifrån er. Och jag ska förlåta dem deras orättfärdighet och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Hebreerbrevet sammanfattar denna gudomliga princip med orden: utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. När Jesus träder in i världen så säger Johannes döparen, Guds profet, om honom: se Guds lam som tar bort världens synder. Jesus säger själv vid den sista måltiden, han håller upp kalken: detta är mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jesu försoningsverk som han utförde genom sin död på korset har alltså förebildats på många sätt i Gamla testamentet som vi varit inne på. Och jag skulle vilja läsa ett litet längre stycke ifrån Hebreerbrevet som går in på detta. Och ni får gärna följa med dit till Hebreerbrevets 9:e kapitel. Jag läser Hebreerbrevets 9:e kapitel med början på vers 11. Men nu har Kristus trätt fram som överste präst för det goda som ska komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar det orena så att det blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från dolda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. Sen hoppar jag fram till vers 24 i 9:e kapitlet. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild av den verkliga. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak. Och han gjorde det inte för att offra sig många gånger, så som överste prästen varje år går in i helgedomen med blod som inte är hans eget. Då hade han måste lida många gånger, alltifrån världens skapelse. Men nu har han trätt fram, en gång för alla, vid tidens slut, för att utplåna synden genom att offra sig själv. Och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas, så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort många synder och ska uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull utan för att rädda dem som väntar på honom. Jesus har frivilligt tagit på sig vår sak. Han har försonat oss med Gud genom sin ställföreträdande död och sitt ställföreträdande offer. Och därigenom har han upprättat oss och återställt den ursprungliga relationen med Gud. Ja, än mer, han har överträffat den. Och härigenom har Gud blivit vår far och vi har hans faderliga kärlek och omsorg som aldrig kan göras om intet av vår otillräcklighet, våra misslyckanden, vår synd, våra tillkortakommanden. Våra egna prestationer är helt ovillkommande för saken, nu och för alltid. Detta radikala budskap är det som är evangeliets kärna. Det är väldigt, väldigt radikalt. Och detta är också det budskap som Gud har anförtrott sin kyrka med. Om Jesu försoning och den fria nåden inte finns centralt i en församling, så har den församlingen tappat bort sig. Jag ska återgå till Romarbrevet kapitel 3. Jag läser ifrån 23 versen. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet, att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Gud gör den rättfärdig, står det här. Ja, men Jesus då? Är det inte Jesus som har försonat oss, som är vår frälsare? Ja, Jesus är vår frälsare, men här finns också treenighetens mysterium. Gud kräver inte ut syndens försoningsoffer av någon annan än sig själv. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, skriver Paulus på ett annat ställe. Och vi vet att detta är beviset på Guds kärlek framför allt annat. Guds frälsningsplan uppenbarar hans kärlek till dig och mig. Han betalar själv priset. Men den uppenbarar också Guds härlighet. Frälsningen, friköpandet, rättfärdiggörandet, allt kommer från Gud. Och genom Gud, genom hans son Jesus. Eftersom det är 100% hans verk, så är också 100% hans ära. Och att försöka flytta över en del av grunden till vår rättfärdighet, från Jesu verk till våra prestationer, om så bara en promille, är att stjäla ära från Gud. Låt all vår rättfärdighet komma från Gud. Inte bara grunden, utan också väggarna och taket. Låt hela huset du bor i utgöras av rättfärdighet från Gud. Den som vi tar emot i tro på vad Jesus uträttat, i tro på hans förtjänster. Jag ska läsa nu den sista delen av kapitel 3. Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det? Gärningarnas? Nej, trons lag. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. Eller är Gud bara judarnas Gud och inte hedningarnas? Jo, också hedningarnas, så visst som Gud är en, han som ska göra det omskurna rättfärdiga av tro och det oomskurna rättfärdiga genom tro. Upphäver vi då lagen genom tron? Inte alls. Vi befäster lagen. Jag vill avslutningsvis säga ett ord om tro, helt kort. När vi hör att rättfärdighet inte är av våra gärningar, våra verk, utan av tro, genom tro, menar jag, är det lätt hänt att vi blir fixerade vid tron som så, vid vår tro. Vi frågar oss ängsligt om vi har den tro som frälser och rättfärdiggör. På så vis blir tron en prestation och en gärning i sig. Men vi blir frälsta genom tro och inte av tro. Så se enbart på trons föremål, det vill säga Jesus och hans verk, och stå emot frestelsen att se på din egen tro och att försöka mäta den. Se bara på Jesus. Som det står så bra i Hebreerbrevet direkt efter det här magnifika 11:e kapitlet som handlar om tro, så står det i början på 12:e kapitlet: låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare och trons föremål. Det är frestande att fortsätta vandringen genom Romarbrevet för att komma in på utläggningen av rättfärdiggörelsens följder, kapitel 5 och framåt. Därför att det stannar inte med rättfärdiggörelsen. Det är bara grunden till vad Gud gör för oss och vad Gud har planerat och för oss, vad hans avsikt med oss. Men det är dags att sluta predikan, och jag ska göra det enbart med att läsa de två inledande verserna i det 5:e kapitlet i Romarbrevet. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Det har varit min bön att vi ska vara medvetna om att vi har frid med Gud när vi går ut från den här gudstjänsten, var och en av oss. Frid med Gud är mer än en känsla. Ja, det är i första hand inte en känsla. Det är ett tillstånd. Frid från Gud var det med er. Låt oss tacka. Herre vår Gud, vi tackar dig att du har kommit oss till mötes. Vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Vi tackar dig för att du var i Kristus och försonade världen med dig själv. Att vi får ta emot detta, lita på ditt ord. Så här är det. Herre, gör oss fria från att blicka på oss själva, att mäta vår rättfärdighet. Hjälp oss att ta blicken fäst vid Jesus, att ha vår grund där, att inte oroas över våra brister. Påminn oss om att du har lagt grunden på ett helt annat ställe, på din sons verk, på hans död och uppståndelse. Tack Herre att den tron ger oss frid med dig. Tack Herre för allt annat som du har lovat och avser med oss här, nu när du har återlöst oss, när du har rättfärdiggjort oss. Tack för allt annat. Tack för din faderliga omsorg. Tack Herre för den heliga ande. Tack Herre för det eviga livet som du har påbörjat i oss. Och för den härliga fullbordan som du avsett, Herre. Vi ber att du välsignar oss alla här. Att du välsignar vår gemenskap. Att du välsignar den kallelse som du har till oss som församling. Och att vi får fullgöra den på den här grunden. I Jesu namn. Amen.